Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hej kära du, alltså wow, nu är det verkligen, verkligen på allvar. Jag är Nina Campioni, presenterar nu stolt detta nya tillskott till Vattnet går-familjen, nämligen Barnet går. Haha, ni måste väl ändå ge mig lite cred för detta härliga rim. Eller vet ni vad, ni ska faktiskt ge cred till mammagruppen på Facebook, för det var nämligen därifrån som jag fick det här excellenta namnet. Så tack alla ni i mammagruppen för hjälpen med det här. Barnet går alltså, och syftet med det här tillskottet i din poddfil är såklart att veta mer om vad som händer efter att ditt barn har fötts. Ni vet, i vanliga Vattnet går så pratar vi ju på bredden och djupet och höjden och allt om precis allt som sker fram tills att bebisen är född. Och sen slutar vi liksom lite abrupt. Så därför kommer nu familjen in och ställer alla frågor vi febrilt undrar över när vi blivit föräldrar. Upplägget är lite detsamma. Det är jag, Nina, en gäst och en expert. Experten kan variera beroende på vilket ämne som vi pratar mest om i samtalet, men mer om det framåt. Det kommer också, precis som i fallet med Gudrun Abascal, bli frågepoddar med poddens experter. Så fortsätt att skicka frågor. Okej, det kanske låter mycket och rörigt nu, men jag hoppas så att det här ska bli kalas för oss alla. Och återkom gärna med feedback via Instagram och Facebook så jag vet vad som kan förbättras och eller om ni gillar eller inte gillar detta nya upptåg som jag har kommit på. Okej, först ut i denna nya serie är kriminologen och debattören Nina Rung. Och nu blir det snack om nappar, om eftervård och om hur man egentligen ska prata med barn. Så spännande. Nu kör vi!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Du har ju en ganska stark filosofi kring det här med hur vi är med våra barn.
Mm.
På olika sätt. Kan inte du berätta hur du tänker?
Alltså kanske är det för att jag jobbar med att bryta normer. Det är ju mitt jobb på olika sätt. Alltså skadliga maskulinitetsnormer eller normer kring olika former av övergrepp eller våld och så. Jag vet inte om jag har en extra benägenhet för det. Men jag har innan jag fick barn undrat så här, måste man göra på det där sättet? Måste man ha vagn? Måste man ha napp? Måste man, när barn blir ledsna, börja peka ut andra saker som man tittar på? Måste man hota barn genom att säga, om inte du slutar upp nu så kommer vi gå hem, eller så kommer du inte få den här glassen till middagen, eller vad det nu kan vara. Måste man göra på det sättet liksom? Så att när jag väl fick barn så var jag ganska så säker på att så här, nej, men jag tror inte riktigt på de där grejerna. Det finns ju en anledning till, tänker jag, att napp kallas för pacifier. Alltså någonting som liksom passiviserar oss. Det finns ju viss forskning som visar på att man eventuellt pratar senare med napp. Och så finns det vissa som heter att man inte gör det. Men det är väl inte så konstigt, tänker jag, om det skulle vara så. Eftersom du har någonting i munnen hela tiden. Och jag tycker också att det jag upptäckte när mitt barn gick på förskolan var ju att det blev också en väldig kamp med den där nappen. Alltså att föräldrarna som ju har gett barnet nappen från början sen säger så här, nu måste du spotta ut nappen, ta ut nappen. Och så blev det liksom en jättejobbig stund för barnet på förskolan för att den var tvungen att lämna ifrån sig sin napp. Och så fick den höra så här, du får tillbaka den sen när jag kommer. Liksom. Att det är så här, men vänta nu, för vem skull gör vi det här med napp? Och hur kan det sen bli någonting dåligt för barnet? För jag tänker att alltså, det är ju ingen som sätter en napp i sitt barns mun för att vara elak. Det måste vi också komma ihåg. Man gör ju det för att dels så gör ju de allra flesta det. Så det är ju en norm. Men också så här, ja men man får lära sig från BVC. Alltså det finns ju väldigt många som säger att så här, ja men kör napp liksom. Napp kommer hjälpa, napp kommer liksom. Och jag tänker att, alltså, nu säger inte jag så här, och det vill jag vara tydlig med, att så här, napp är aldrig bra, utan det finns absolut säkerligen både liksom familjer där det passar jättebra och för barn och sådär. Men jag ifrågasatte det i alla fall, för jag tänkte att så här, okej, för vad är det vi gör? Vi stoppar alltså en plastbit i munnen på våra bebisar när de kanske har behov av något helt annat. Och det är väl
när
det
de
som
vill säga något. Liksom.
Typ. Alltså, och det är väl också kopplat till hur jag ser på gråt. Alltså, jag har inte undvikit gråt, utan jag ser gråt som ett sätt för barn att få ur sig stress. Ett sätt för barn att lätta på saker som händer i dem. Alltså, om man tänker sig, vi tar en ettåring som exempel, som kanske precis håller på att lära sig gå. Förstå hur många frustrationsstunder det finns i det barnets dag. Där den så här, jag kan nästan gå. Eller jag ramlar hela tiden. Jag vill nå en sak. Ingen fattar att jag säger att jag vill ha just den där grejen. Jag får inte liksom ta saxen, för det säger mamma att jag inte får. Alltså det finns ju så mycket saker där vi säger nej, hoppla, nej, så här, för att liksom skydda barn. Men då tänker man att förstå all den frustrationen som byggs upp under bara en dag. Och om du sen försöker få ur i den här stressen, för vi vet att man kan mäta så här kortisol i tårar, så vi vet att det är så man får ut stress till exempel. Om barnen inte får möjlighet att göra det, utan man istället tänker att men gråt, det ska de inte behöva, eller så här, utan vi ger dem napp, eller vi ger dem någon snuttefilt eller någonting som de ska känna sig trygga med, eller sluta gråta, och så bara pockar vi ju på det där. Till slut så kommer det ju, alltså stressen måste ut på något sätt, och då kanske istället blir superstora, att barnet börjar skrika åt någonting som vi tycker så här, men hur kan du ens börja skrika åt det här? Och så kanske vi bannar barnet för det och vi säger, nej men nu får du skärpa dig. Så barnet får ingen chans att uttrycka frustrationen, stressen. Och det tycker jag har varit liksom problematiskt utifrån hur jag har sett kring app.
Intressant.
Men det var ju också någonting som jag upptäckte, att väldigt många som, när de ska få barn, så är en vagn en väldigt stor så här, grej. Att
man, det är lite ceremoniellt nästan.
Exakt. Vagnen ska stå klar, man piffar den, man liksom kollar på vilken ska man ha, och man liksom ofta köper en ganska dyr vagn. Och så liksom står den redo för den här lilla pyret. Och då tänker jag så här, okej, så det är ganska få länder i världen där man har vagn. I de allra flesta delar av liksom hela Asien och Afrika, som är ganska stora kontinenter, så har man inte vagn, utan man bär barnen antingen fram på eller bak på eller på olika sätt. Så så hur kan det komma sig att vi är så himla fixerade vid vagnen? Så när jag skulle få mitt första barn, så var jag så här, men jag bär mitt barn i liksom sjal. Så då hade jag henne i sjal och sen i sele fram till att hon var 9 eller 10 månader. det gäller verkligen att sätta selen rätt, har vi kommit fram till. För annars får man ont i ryggen. Eller kan få ont i ryggen, eller axlarna framförallt. Men det jag tycker är så fantastiskt, alltså det har så mycket många fördelar. Det finns studier från USA som visar att barn som blir burna gråter hälften så mycket som när man har dem i vagn. Och det är ju kopplat till att de så snabbt får sina behov tillgodosedda, för man uppmärksammar dem ju direkt. Mm. De behöver inte ligga och gråta. Eller så här. För jag tänker också, om jag nu skulle tänka mig in i en liten babysituation. Jag har legat i det där mysiga vattnet och jättetajt så här i 9 månader eller hur länge jag nu har legat där. Och så kommer jag ut och helt plötsligt så har jag så mycket luft och läskigheter runt omkring mig och ljus och grejer. Och sen lägger någon mig långt ifrån det som borde vara min mest naturliga instinkt. Att vara så nära min mamma eller pappa eller mamma och mamma och vad man har för liksom familjekonstellation som möjligt. Så då tänker jag att så här, men det kan inte, alltså vi har ju inte förändrats, vi människor. Våra hjärnor och vad vi tror kan liksom ta död på oss, alltså typ att lämnas själva under liksom de åren vi har funnits på jorden. Men vi har förändrat vårt beteende jättemycket mot barn till exempel. Så att nu bär vi fortfarande. Och hon är ju 1,5 nu. Men nu är det mest min man som bär, ska sägas. Han har ju burit henne flera timmar per dag, alltså mellan 2-4 timmar per dag i 1,5 år.
Det är en bra träning alltså.
Ja, det är en bra träning. Så det är ju det är ett annat sätt. Det ger oss liksom trygghet, för vi ser alltid hur hon har det, och det ger henne trygghet.
Hela tiden liksom. Närhet, det måste ju vara heaven egentligen, tänker man, för en liten bebis.
Och sen är det här med hot och med hot och hot och
ja, det här är sanningar.
Ja, alltså min filosofi med barn, det är att så här, det jag inte skulle säga till min partner skulle jag inte heller säga till mina barn. Och då hjälper det ganska mycket att hålla riktningen. För jag skulle inte säga till Peter typ så här, du, om inte du äter upp den här middagen nu,
då får du gå och träffa.
Då får du inte gå på bio sen. Och att han skulle bara okay. För det som händer, och det som jag tror att vi glömmer ibland, vi vuxna, det är att alltså barnen, de är ett sånt ofantligt maktunderläge. En 4-åring, en 6-åring kan inte säga så här, vet du vad, jag gillar inte ditt sätt att hantera den här situationen, så jag schappar, hej. Medan en partner kan ju det. Kanske är det därför vi också har mer respekt för en partner, för den kan välja att gå. Men barn kan inte det, så att om vi börjar liksom hotas och det är en stor skillnad på konsekvens och hot. Alltså om man säger så här, den här maten behöver du äta upp för att du ska kunna växa. Så om du inte äter av den här maten tillräckligt mycket, då kan vi faktiskt inte äta socker, för då kommer det bli knas i din. Det är en konsekvens, det är inte ett hot. Men att däremot säga, om du inte äter nu så får du ingen efter. Alltså barnet är i ett sånt maktunderläge, så du behöver inte använda dig av liksom den typen av maktspråk. Och har du varit liksom lyhörd och lyssna på dina barn eller ditt barn och det den liksom önskar, så kan du också förklara att så här funkar det nu, jag kommer inte köpa en glass idag, men vill du visa vilken glass du helst av allt skulle vilja ha, då har man ändå förstått att barnet vill verkligen ha glass. Den kan få visa att så här, men jag vill ha Spirello, men idag kommer det inte bli en Spirello, men det kanske blir en annan dag.
Man sätter premisserna liksom.
Ja, men precis. Och ja, men dels behöver vi förstå vår liksom position, alltså i förhållande till barnen, men också att vi behöver förklara på ett bättre sätt. Om någon sa till mig så här, nej, då hade jag bara, varför inte? Men om man istället säger så här, nej, därför att jag vill inte köpa en glass, det kan faktiskt räcka med det. Jag vill inte köpa en glass idag. Eller jag vill inte ge dig socker idag, eller vad det nu kan vara. Det finns ju massa olika anledningar. Eller jag har inte pengar, jag har inte råd att köpa allt som du vill ha i den här affären. Jag förstår att du vill ha jättemycket saker här. Men det går inte. Så tänker jag att då har man istället ett samtal. Och det kan man ha ganska tidigt med barn. Alltså, de förstår ju faktiskt.
Har det visat sig funka väldigt bra för er? Eller har ni stött på några liksom svårigheter och fått liksom de här tantrumsen eller liksom så?
Ja, alltså tantrums tänker jag att barn, alltså utbrott får barn. Mm. Alltså för att de har inte liksom, de kan inte känsloreglera som vi. De har ingen impulskontroll. Mm. Så skulle vi bete oss som barn så hade det varit kaos på liksom arbetsplatser och var man än är. För att deras liksom hjärna är inte mogen.
Nej.
Så kommer det vara. Och då tänker jag att då är det istället så här, att försöka lyssna efter vad är det egentligen som personen nu eller barnet nu ligger på golvet och skriker om.
Mm.
Är det verkligen, som i den här boken Tears and Tantrums, som jag verkligen skulle önska att alla läste, då finns det ett fenomen som kallas för The Broken Cookie Syndrome. Som alltså ett barn då som ska ta den sista kakan och så är den bruten.
Mm.
Och barnet bara tappar helt och bara skriker och liksom slår och lever rövare liksom kring den här kakan. Och så är det så här, okej, så är det verkligen att kakan är sönder? Eller är det faktiskt någonting helt annat som ligger bakom barnets utbrott?
Mm.
Och att man är lite mer så här, det kanske snarare handlar om dels att den kanske behöver gråta och inte har fått göra det. Det kanske har varit en skitjobbig grej på föris som hände tidigare, som den har liksom klarat av att hålla inom sig, och till slut när den här kakan är trasig då liksom tappar. Alltså att det,
precis som vi vuxna
precis
gör.
Precis som vi vuxna.
Alltså, till slut är det någon sån töntig grej som gör att man bara
liksom. Så man kan inte ens lägga disktrasan på rätt ställe, och så är det egentligen att man har gått och liksom upparbetat. Exakt. Så absolut att mina barn, så det är ju inte så att så här, nej, de har aldrig haft ett utbrott någonstans.
Perfekta. Alltid strukna kläder.
Ja, precis. Utan det har de, men då har jag också försökt att förstå vad är det som gör det här just nu. För annars blir ju loopen så himla knasig om vi sen börjar, ja, men som jag sa innan, om vi sen börjar banna dem för att de kanske får ett utbrott och säger så här, hur kan du bli så här arg över det här? Det är helt orimligt.
Just det.
Och så blir vi sura på dem när det inte ens är den liksom brutna kakan som är problemet, utan något helt annat. Så barnet blir ju helt, den får ju ingen förståelse för vad som egentligen händer.
För ofta kan det ju också vara att man bara är så här själv trött och stressad och bara liksom, och då blir det enkla redskapet att dra till
liksom. Exakt. Och det får man ju liksom, och det är inte så här, gör man det en gång, herregud. Men jag menar om man liksom hela tiden, att det blir barnets förståelse liksom.
Ja.
Så Manja, nu är hon ju 10, kan ju vara så här, men gud, hörde du hur hon hotade sitt barn? Alltså hon är ju väldigt vaksam, för att vi har pratat så mycket om att så här, vi hotas inte. Mm. Det är liksom inte ett sätt vi pratar med varandra på. Så jag skulle önska att man i alla fall kanske kunde fundera på att göra på ett annat sätt. Jag fattar att det är så otroligt känsligt kring barn, därför att det är det finaste vi har.
Mm.
Vi vill dem så väl, och ibland så kanske vi inte har andra verktyg. Vi kanske, som du säger, vi är skittrötta, och just den här kvällen så blev det så här. Ja, och så blev det så. Då kan man alltid prata med barnet efteråt. Då kan man säga så här, vet du, det här jag gjorde igår, jag vill inte göra så. Det känns inte bra. Så jag vill be om ursäkt för det.
Mm.
Det är ju inte att visa sig svag, det är att visa sig mänsklig. Och det är vi ju. Mm. Så att om jag har gjort något som knas, så brukar jag alltid försöka i alla fall säga till Manja, så vet du, jag är ledsen för det, jag menade inte så, och så pratar vi om vad som faktiskt hände och hur jag hade velat eller vad det nu kan vara. Och det som har hänt på sociala medier är ju att varje gång jag har på min Instagram försökt att så här, säga någonting om, ja, men så här, kanske bära barn eller hota eller så bara, dels så är jag, ja, men så här, en sån otrolig mom-shamer. Det går ju liksom, ja, jag är liksom en sån översittare, en vidrig person som försöker berätta för andra, alltså så här. Så jag har tänkt så här, nej, men jag kan inte skriva om de här frågorna. Och sen absolut att det också finns så här, tack, det här har hjälpt, eller ja, men gud vad skönt att få pepp kring det här, och jag vill också jättegärna prova att bära mina barn och så där. Men också ganska mycket så här, hur fan kan du säga att jag ska bära mitt barn? Jag har haft ont i ryggen sedan jag födde barn. Och det är så här, men jag säger inte att du ska. Jag pratar på ett strukturellt plan, så tycker jag att det är intressant att ifrågasätta normerna som är så tydliga.
Mm.
Att vi liksom ska ha en liksom, napp och barnvagn till exempel. Att det är så otroligt tydligt. Att vi tror på trots. Jag tror inte på trots. Jag upplever det snarare som att barn får en ökad medvetenhet om sin vilja och frihet och vill testa det.
Mm.
Om man sen vill kalla det trots, men så här, nu är det trots att den är skitjobbig. Ja, eller så testar den sin frihet, fatta vilken cool grej. Hur mycket kan jag möta det? Alltså, så.
Varför tror du att du får sådana starka reaktioner på typ Instagram?
Ja, men jag tror att det handlar om att man vill ju de allra, allra flesta vill sina barn väl. Sen finns det de som inte vill det. Mm. De har jag ju träffat i mitt jobb.
Ja, tyvärr.
Ja. När jag alltså utredde olika former av övergrepp på barn. Ja. Eller våld mot barn. Men de allra flesta vill ju sina barn väl. Och därför så tror jag att det blir så otroligt smärtsamt att någon säger du har gjort fel.
Ja.
Du, och det är inte det jag säger, men det är så man uppfattar det.
Det är så man läser det.
Liksom. Ja, men precis. Mm. Och då blir det så här, då vill man försvara sitt val. Och också just det här med att så här, ja, men det är ju skönare och lättare att använda napp till exempel, än att engagera sig och verkligen så här, låta barn gråta i ens famn och ge dem trygghet att gråta. Det är liksom ett helt annat avsnitt. För det tar alldeles för lång tid att beskriva här. Men det tar mycket mer energi. Mm. Det är samma sak med att beskriva och förklara istället för att säga om du inte gör så här så får du. Alltså det tar mer. Mm. Och alla kanske inte vill jag göra det. Eller har möjlighet att göra det. Och då blir det också väldigt smärtsamt. Mm. Så jag tror att det är kopplat till det. Vi vill väl och så tycker vi att någon säger minsann att jag gör fel. Mm. Och då vill man försvara det. Men när vi köper en hund till exempel, så läser vi på om hunduppfostran. Vi kanske läser en bok om hur vi ska göra. Vi går på hundkurs. Mm. Och vi tar liksom till oss av så här vad folk säger. Aha, okej, forskning visar att man ska inte straffa hundar, utan det har visat sig att man ska bara belöna positiva beteenden till exempel. Men sen så kommer det till barn. Och då är det som att så här, nej, du vet bäst. Man bara, nej, det kanske du faktiskt inte gör. Därför att det finns forskning. Det finns olika experter som faktiskt kan säga att så här, nej, men så här är faktiskt det bästa för barn. Sen behöver inte du välja det, men jag vill att alla ska åtminstone typ gå en hundkurs i liksom barn,
föräldraskap.
Ja, men precis, att det skulle finnas något lite mer så här, än att man bara tror på allas inneboende förmåga. För alla har inte den förmågan, så är det. Och vissa har en jättelite, och då blir det jätteknas för barnen. Och det är otroligt många barn som lever i hem där det är knas. Jag skulle verkligen önska att vi gjorde mer för att preppa föräldrar inför vad som komma ska, liksom, för barnens skull.
Yes, allesammans. Det där var Nina Rung och hennes tankar om barn och världen vi lever i. Nu över till min kära expert, nämligen Paulina Gunnardo, som är beteendevetare, utbildad på mastersprogrammet i psykologi. Hon har tidigare arbetat inom förskolan och som konsult och forskningsassistent i projekt om barns utveckling. Numera arbetar hon med Ditt barn och du, föreläser och skriver om barns utveckling, barns rättigheter och föräldraskapet. Hon är också mamma till två flickor och bosatt i Stockholm. Så låt oss se vad hon tycker om Ninas tankar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Varför pratar vi så lite om hur roligt det är med barn egentligen? Det känns som att det är mycket gnäll. Eller vad tycker du?
Ja, dels så tänker jag så här, det beror på vem man pratar med. För när man tittar på till exempel Instagram så tycker jag att det är motsatsen faktiskt. Att vi visar upp en väldigt fin bild av hur det är att vara förälder och de roliga sidorna med vardagen med barn. Men däremot kanske med vänner så kanske vi gnäller lite mer. Och jag tänker att det inte är så konstigt egentligen, för att livet med barn är fantastiskt, men det kan också vara skitjobbigt.
Det är sant.
Ja, ibland är det ju det. Och ja. Om man tänker så här på gnällets funktion liksom, så vill vi behöver ju få prata av oss också om det som är lite jobbigt ibland. Och så som livspusslet ser ut idag, med tidsbrist och att man ska hinna med ganska mycket och man kanske kommer hem på eftermiddag med barnen och de är också trötta efter en dag på förskola eller skola. Då kan det bli lite jobbigt och då blir det gnäll liksom. Men sen hörde jag en berättelse om, det var en jättekänd violinist som stod och spelade en timme på något jättedyrt instrument en timme i rusningstrafik. Och det var typ ingen som stannade och lyssnade. Det var ett gäng barn som hade velat stanna. Men föräldrarna drog barnen vidare. Och då kan man fråga sig hur, varför blir det så här? Vad missar vi i vår vardag? Och om vi missar det här kända stycket med den här jättekända violinisten som där biljetterna kostar jättemycket för att gå på en sån konsert. Vad missar vi då i vardagen med våra barn?
Ja men verkligen. Gud vad hemskt det lät.
Ja men eller hur? Ja men jag tror faktiskt att det är en viktig tanke att ha med sig. Särskilt om det är så att vi tycker att det är mycket gnäll. Om det stämmer så får vi fråga oss varför. Och om det finns någonting. För man gnäller ju för att någonting inte är riktigt som man vill att det ska vara. Och hur vill vi då att det ska vara?
Det känns som att förväntningar kan vara lite farliga.
Ja, och sen tänker jag också på uttrycket att den här föräldragenerationen är den mest ambitiösa någonsin.
Och, just det. Mm. Det är ju intressant.
Ja, men eller hur? För det påverkar ju också våra förväntningar och krav på oss själva som föräldrar. För att någonstans så tänker jag att det är bra att vi är ambitiösa. Vi har aldrig någonsin vetat så här mycket om barn och barns utveckling förut.
Nej.
Och det gör ju att vi vill våra barn väl och vi vill göra det så bra som det bara går för barnen. Men det kan också sätta ganska höga krav på oss. Att vi ska vara på ett visst sätt och att det kanske i kombination med den här Instagram-bilden. Om det är gnäll hemma eller det blir barnen bråkar eller man själv kanske är hungrig och trött. Behöver få lite andrum.
Vi går vidare lite och pratar om det här med napp som Nina Rung här var lite kritisk till. Hur ser du på det här med nappanvändning?
Ja, alltså jag har ju haft napp till båda mina barn. Och min tvååring har ju napp nu. Mm. Och jag tänker att ur ett, om jag säger ett jämställdhetsperspektiv så kan det vara bra med napp.
Hur menar du då?
Jo, men barnet blir ju lugnat av att vara vid bröstet och amma.
Mm.
Och det är inte alltid den behöver äta. Utan ibland behöver den bara få närhet och få liksom ligga och suga och tutta lite, eller vad man säger. Nappen lugnar ju faktiskt. Och det är ju positivt. Men det är också positivt att det är någon mer än den som kanske då ammar som kan ha barnet i famnen, och så kan man ha en liten napp i munnen.
Just det.
Det behöver inte vara dåligt. Eller om man flaskmatar. Så.
Precis, så att man liksom kan få den närheten av någon annan än just mamman hela tiden.
Ja, men exakt. Så ja. Tänker jag i alla fall, ja. Men sen förstår jag att hon är kritisk. Jag håller med henne om ganska mycket. Och kritisk kanske man mer kan bli om man tänker att man använder nappen väldigt mycket.
Mm.
Oftast då använder man ju nappen för att lugna starka känslor. Och gör man det, eller har man nappen i liksom
hela tiden.
Mm. Eller att man alltid stoppar in appen när man ska lugna starka känslor. Då gör man det på bekostnad av någonting annat. Och jag tänker så här, om man tittar på det här med att lugna känslor. Det är ju förmågor som sitter i hjärnan. Om man skulle dela in hjärnan i tre delar, då kan man säga att den nedre lite bakre delen kallas för överlevnadshjärnan. Och sen har vi ett område i mitten som man kan kalla för känslohjärnan. Och det är ett område som aktiveras för väldigt så här starka känslor. Typ om du är jättearg, jätterädd, jätteledsen. Starka känslor helt enkelt. Och sen har du ett yttre och ett främre område som man kan kalla för tankehjärnan. Och där sitter förmågor som hjälper oss att lugna sina starka känslor. Och det området är inte så utvecklat hos små barn. Och när vi vuxna hjälper barn att lugna starka känslor. Typ att du är frustrerad eller du är ledsen. Väldigt arg. Och man hjälper barnet kanske med att prata lugnt. Kanske ha barnet i famnen. Eller man gör något annat då för att lugna barnet. Då stimulerar man de här områdena i barnets hjärna. Så barnet får de här förmågorna själv. Det blir ju som verktyg man kan plocka fram sen. Och man kan ju gå till sig själv och fundera på hur gör jag om jag vill lugna starka känslor? Om jag är jättearg någon gång. Vad gör jag? Och hur pratar jag med mig själv? Och det ger man till sitt barn när man hjälper barnet att lugna känslor. Och trycker man då in en napp liksom, lite för ofta kanske. Då kan man ju bli kritisk till nappen och fråga sig, på bekostnad av vad använder vi nappen så mycket? Eller använder jag nappen tillsammans med att jag hjälper barnet att reglera de här känslorna till exempel? Så.
Nina pratar ju också mycket om att hon tycker att man ska prata till barn som om de vore vuxna människor egentligen och inte små barn. Hur ser du på det här med hur man pratar till barn?
Ja, alltså det har ju förändrats också över tid. Idag så vet vi mycket mer om små barn och att deras inre liv är mycket rikare än vad man tidigare har trott. Förr så såg man ju med barndomen som en tid då man bara skulle bli vuxen.
Just det.
Man visste inte att barn tänkte så mycket eller kände så mycket. Man visste inte att vad barn hade för behov. Tidigare i Sverige så fanns det ju barnhem. Man tyckte liksom att man gav barnen vad de behövde. De fick en säng att sova i, de fick en torr blöja, mat, vatten. Och på barnhem har faktiskt barn själv dött för att de inte får omsorg. Liksom. Så idag vet vi mycket mer om barns inre liv. Att det finns tankar, det finns känslor. De har behov av omsorg för att utvecklas. Och det förändrar ju såklart vårt sätt att se på barn och hur vi pratar med barn. Man kan också säga så här att alltså varje vuxen människa har alla åldrar i sig. Alla barndomsåldrar i sig. I dig så finns ju du som är 3 år. I dig så finns det du som är 5 år, som är 10 år, som är 15 år, som är 30 år. Och så är det ju när vi möter barn, så de är ju jämlika individer precis som oss och värda precis lika mycket. Och barndomen har en jättestor betydelse för oss. Alltså för barndomen i sig själv, det är inte bara för att man ska bli vuxen. Och de har ju dessutom rätt nu enligt barnkonventionen, som har blivit svensk lag nu 1 januari 2020, att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut. Så nu måste vi verkligen lyssna på barn och prata med barn. Som att de är liksom, inte ser dem bara som små kottar som ska hänga på. Utan att faktiskt prata med dem, lyssna på dem och att de också ska få göra sin röst hörd. Och så kan man fråga sig, varför skulle man inte göra det?
Nej. Exakt.
Ja.
Nej, men verkligen. Det är väl också hur man ser på, alltså, att man kan väl ändå så här tillskriva barn lite mer intelligens än vad man kanske många gånger gör. Att man får för sig att de inte förstår. Eller så här. De förstår ju så otroligt mycket mer än man kanske ofta tror.
Mm. Nej, men så är det verkligen.
Vi pratar ju ganska mycket om corona nu till exempel med Essie som snart ska fylla 6. Mm. Hon fattar ju redan nu att liksom, okej, jag kanske inte kan ha kalas och det beror ju på det här viruset och det är därför man måste tvätta händerna. Och man, alltså så här, hon förstår så mycket i det liksom. Mm. Och det tycker jag är ganska häftigt.
Precis, de förstår ofta mycket mer än vad man tror. Och jag tänker också så här, när man ska lösa ett problem eller bara man ska planera helgen till exempel hemma. Barn kan ju ha jättebra idéer på hur man ska lösa en grej. Som man som vuxen kanske inte har tänkt på.
Det här med hot och belöning är ju ett välbeprövat verktyg för många föräldrar. Hur ser du på den taktiken egentligen?
Jag tänker att man måste fråga sig, vad vill jag ge mitt barn på lång sikt? För hot och belöningar, det tar man ju ofta till kortsiktigt. När man kanske är stressad eller trött, man behöver få vardagen att funka. Man ska åka iväg någonstans och man ber sin femåring att klä på dig, gå och kissa, se på dig skorna. Vi ska passa en buss, säger vi.
Just det.
Då behöver vi liksom få det att funka och det behöver gå fort. Då hinner man kanske inte stå där och reflektera och analysera situationen och sådär. Och då blir det så himla lätt att vi tar till hot och belöningar. Men man behöver fråga sig, vad vill jag på lång sikt? Vad vill jag att mitt barn lär sig på lång sikt? Och då är det ju ofta, vi vill att våra barn ska bli socialt kompetenta. Vi vill att de ska ta hänsyn till och respektera andras behov, andras vilja. Det är ju det vi vill på lång sikt. Och hur får jag mitt barn att förstå det här? Och det tar ju lite mer tid faktiskt. Så att hot och belöningar lär ju egentligen inte barnen någonting vettigt faktiskt på lång sikt. Så jag är inget fan av det överhuvudtaget.
Nej, jag hör det. Finns det bättre förslag då, tycker du, än just den här taktiken?
Ja, men ta till exempel så här. Du ska få en 6-åring att städa sitt rum. Och det någonstans handlar ju om att kunna ta ansvar och att utföra en uppgift. Och så får man inte den här 6-åringen att städa sitt rum och så blir det så lätt att man kanske säger så, ja, men då blir det faktiskt ingen lördagsgodis eller då får du faktiskt inte se på tv sen om du inte har städat först.
Just det.
Och då lär ju sig barnet egentligen inte att ta ansvar. Det blir ju mer ett så här överhängande hot att bara, shit, jag får inte se på det här programmet som jag vill ha eller få det där lördagsgodiset som jag är så sugen på. Och då får man ju, tänker jag, kanske hjälpa barnet att visa hur man ska städa. Det låter ju så otroligt basic. Men, och tänka ut sina argument. För hur ofta gör vi det? Varför säger jag så här? Varför vill jag att du ska komma ner och klä på dig och passa bussen? Varför vill jag att du ska städa ditt rum egentligen? Jag stod i en sån situation med min 6-åring för någon vecka sedan. Och hon lyssnade inte och rummet blev inte städat och jag höll på att bli galen. Och där stod jag och kände, jag vet inte vem jag ska ta till. Vad har jag för argument för varför hon ska städa? Varför ska man städa? Vad skulle du säga på det? Varför ska man städa rummet?
Bra fråga.
Ja, eller hur?
Ja, men det kanske är för att det är trevligare. Att det är, att liksom ser rent och fint ut. Att man ska liksom slippa se så här, få så här dammrottor som kan vara ganska äckligt. Att man ska veta var saker och ting finns. Kanske så.
Ja.
Bättre argument har jag nog inte.
Nej, men exakt. Det var lite de argumenten jag körde också. Plus att jag tänkte så här, dina kompisar behöver också kunna hitta ditt rum. Om du tar hit kompisar och ni ska leka liksom, så kommer inte de hitta i ditt kaos. För det blir jättesnabbt kaos. Och det där tror jag man får göra faktiskt. Att man hittar sina argument. Det är så lätt att man bara slänger ur sig. Att du ska göra det här eller du ska göra det här. Och du ska komma hit och passa den här tiden och så här. Utan att egentligen förklara för barnet varför. De är ju ganska snabba med att fråga varför då? Varför ska jag städa mitt rum? Eller varför ska jag göra så? Eller vad vill vi lära barnen på lång sikt? Vi vill lära barnen att kunna samarbeta i grupp. Jätteviktigt. Hur blir det när 2 barn eller 3 barn vill ha precis samma sak? Hur 17 löser man det? Att hjälpa barnen att se det. För det är så himla viktigt sen när barnen blir äldre. Och när vi blir vuxna. Att kunna samsas, att kunna ta andras perspektiv, att kunna leva sig in i någon annans känsla. Lösa problem. Allt det där.
Så försöka prata mer istället för att hota då?
Ja, men egentligen. Jag tror det. Och liksom förebygga. Men återigen, fundera på sitt eget varför. tänka ut, vad vill jag lära mitt barn med det här? Mm. Och sen är det ju inte fel att göra något kul, liksom, när man har lyckats heller.
Just det.
Det är väl jättebra.
En sista fråga då. Nina pratade lite om det här att barnen får tantrums, eller utbrott. Mm. Och det sker ju lite då och då, såklart även för oss vuxna. Hur tycker du man ska handskas med det?
Hjälpa dem att reglera den där känslan. Om de flippar och det är en treåring som lägger sig på ICA på golvet. Hur hjälper jag mitt barn ur den här arga, frustrerade känslan? Gå till dig själv, fundera själv. När blir du frustrerad? Och vad kan man göra? Ibland behöver ju barnen lite tid på sig att få vara frustrerade. Känslan behöver... Mm. Det tar ett tag att lugna en känsla, liksom. Och låta barnet på så sätt då se att det är liksom inte farligt att vara arg eller frustrerad eller ledsen. Det är inte farligt med starka känslor, utan de kan gå över.
Mm.
Så hitta sätt som hjälper barnet att komma ur det och sen att förebygga. I vilka situationer flippar man, liksom? När är det där på ICA? Barnet är trött och vill ha godis. Kan du ta en annan väg? Kan du handla en annan tid? Man får lite grann kartlägga när det sker. Och sen påminna sig om det där med hjärnan, för att det är ju faktiskt i hjärnan som de där förmågorna sitter, som blir till verktyg som man liksom tar fram. Och som vuxen tar man lätt det för givet att om jag är skitsur på någon, då går jag ju till en typ en inre verktygslåda och funderar på hur ska jag göra för att inte gå runt och vara skitsur hela dagen. Jag kanske gör någonting, jag kanske tänker på något annat. Jag ringer min man och gnäller av mig lite. Jag försöker tänka logiskt kring situationen. Och samma sak får man hjälpa sitt barn med. Så. Och ha tålamod med det. Det är jättesvårt om man själv är trött och stressad och sådär. För man blir ju smittad av känslor. Så är det ju.
Verkligen.
Men ha tålamod, för att vi kan inte kräva av en treåring heller att de ska kunna behärska sig på ICA om de vill ha godis. Utan det hör till...
Nej, precis.
Deras natur.
Det har jag tänkt på mycket. Att det har ju verkligen hänt mig också. Men då har jag bara sagt, men då får stå och skrika lite då. Mm. Då kan man måste också så här skita lite om folk runt omkring blir irriterad. För det är bara så här, han är bara 3 år eller vad det nu kan vara.
Ja.
Det kommer ju gå över. Han kommer ju inte hålla på så när han är 12, liksom, förhoppningsvis.
Lite längre fram på ICA när du kommer fram till kön, om det står någon där framme och letar pengar och det tar tid. Då ser man ju hur vuxna håller på. De är ju också jättefrustrerade. De skriker säkert inombords. Bara att de har lärt sig att behärska sig. De står och vänder och vrider på sig och så stönar och går därifrån, byter kassa, gnäller någonting. Men man har lärt sig att hantera det.
Mm.
Och en treåring har inte det. Man kan inte kräva av en treåring att den ska det. Så tittar folk på det, så får man ju bara skita i det.
Exakt.
Låt det gå över.
Det är verkligen det minsta problemet, tänker jag. Ja, men bra. Låt barn ha tantrums och prata med dem som om de vore vuxna människor, kan man väl säga.
Ja.
Fast förklara på ett sätt som de förstår. Tack för idag, vi hörs snart igen, tycker jag. Tack beteendevetaren Paulina Gunnardo för dina fina insikter, och tack Nina Rung för dina tankar och ståndpunkter. Tack också till dig som lyssnade på det här sprillans nya programmet, och jag hoppas så att du ska gilla det. Och gör ni det, så kör vi vidare med mer och ännu bättre. Tanken är att den här typen av snack kommer varannan vecka, men om ni gillar det så mycket som jag gillar det, så kan det också bli oftare. Kram så länge, vi hörs på sociala medier. Ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.